Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. Men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm-hmm.
Det är så himla. Jag tycker den är så himla
god.
Mm.
Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Det bara kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna här.
Dialekten här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det en som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin.
Mm.
Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Kan Anna bara säga hej igen?
Halloj!
Oj, vad Johanna tar plats.
Halloj! Jag ska prata lite tyst. Förlåt, jag är kvinna, jag glömde det.
Ja,
thank you.
härligt det är att titta ut genom fönstret och känna på solen att det är fredag. Det är vår i Stockholm. Vi är tillbaks samma vecka som vi spelar in.
Ja.
Albin Sårman Olsson har varit ute och ätit ostron under öppen stjärnhimmel. Klar stjärnhimmel. Uh-huh. I Thailand.
Thailand.
Ja, på bröllop och lekte runt i buschen.
Och Vietnam har också varit
det. Ja, ätit mig mätt på sniglar flera gånger. Vad så gott alltså.
På sniglar?
Ja, sådana havssniglar.
Ja, det, där
det är
inte,
faktiskt nej, inte så dumt.
Det är svingott alltså.
Nej, det är det inte. Det tycker jag inte. Alltså, jag har lite svårt.
Men har du ätit vietnamesiska havssniglar? För jag tror inte vi ska kanske döma så snabbt. Om du nu gillar, för du gillar helt sjuka grejer.
Nej, det tror jag inte att jag gör.
Jo, det gör du väl.
Vad gör, vad gillar jag för sjuk?
Du gillar saker för att du tycker att det känns lite kul att gilla dem.
Jag gick förbi, vi var på en nattmarknad, gick rakt förbi de här maskarna och skorpionerna.
Ja. Då får vi nog ta och respektera snigelbeslutet.
Ja, då hade du väl redan ätit dig mätt på någon sån lammanusmacka. Ja.
Vi åt krokodil, det var ju en extrem besvikelse. Alltså.
Ja, det kan jag tänka mig.
Nej, ni gjorde inte det. Jag tänkte, om det i alla fall smakade som kycklingar hade det kunnat vara någonting.
En arg kyckling.
Det var segt och trökigt, smakade pepp. Bara, det var för att man
hade en dålig cocktail.
Kan ha varit.
Men det är klart att det inte är gott med liksom krokodil.
Nej, de blir flera miljoner år gamla.
Exakt.
Ja. Ja, visst det. Nej, men det var kanon.
I alla fall den han åt.
Men nu är jag hemma igen. Du har rosa blomster på träna utanför din.
Ja, exakt. Så mysigt. Folk, Kungsträdgården, fuck you. Ja. Här vet du, har vi
ett träd.
Här har vi ett träd. Nej, men det är jävligt mysigt i det här köket att det blir mysigt att titta ut.
Verkligen.
Men är det här bögpodden? Pratar om. Nej, det är det inte.
Nej.
Men det är jättekul. Men
väldigt likt.
Det är det. Så är det, va? Lyssna på Gay Tenor. Vi har inte setts på 3 veckor.
Nej, vi har ju inte det.
Så att, det här är ju väldigt,
det känns väldigt, väldigt mysigt. Mm,
väldigt, väldigt mysigt.
Även om det är alldeles för tidigt på morgonen.
Mm, nej, jag är ju på något sätt helt lugn.
Det är sjukt att du är den pigga. Oh, ja. Det känns lite, något har hänt under tiden jag har varit borta.
Ja. Så här, jag går upp tidigare och tidigare och går länge med tidigare och tidigare. Bara så att ni vet att Johanna har gått ner i vikt för att hon har huggit av halva foten.
Ja, huggit av halva min fot.
Just
det gjorde jag också lite inkognito, men nu när jag äntligen får prata om det.
Ja, men det gick bra.
Ja, det är 2 veckor kvar på The Ugly Shoe denna månad.
Sövde man det då?
Nej, men alltså egentligen inte, men jag får ju så mycket. Alltså, nej, det var så himla trevligt. Oj, vad mycket gott jag fick rätt in i systemet.
Ja, de sövde inte dig?
Jo.
De gjorde det?
Nej, alltså de gjorde inte det egentligen. Alltså, man
nej,
får ju bara,
jag fick
ju
jag fick
bedövning och så fick jag jättemycket lugnande.
Ah.
Och man sover så gott. Alltså det är så trevligt. Det är så mysigt.
Ah, det
jag rekommenderar alla en liten operation.
Ja, jag kanske ser in under kniven nu och gör en, som vår andra kompis gör, ta bort ett organ.
Aha, vilket organ då? Levern antar
jag. Ta bort det, så dumt. Hör du, den här mår inte så bra. Den tar vi bort.
Den här behöver inte du väl?
Nej, men den sitter i anslutning och hjälper till levern. Galla.
Gallblåsa. Ja, ja, ja.
Att jag har polyp som kan sitta i gallgångarna och därför har jag ont i magen.
Men är det här är jag sjuk?
Nej,
podcasten.
Men det kan man också lyssna.
Får jag lägga in ett litet tips då? Om, för jag skulle få bara liksom lokalbedövning och det gör ganska ont. Och då var jag så här, jag tyckte det var lite jobbigt, så han bara, vet du vad? Och så bara ropade han dit sköterskan och så fick jag liksom en grej som bara knockade mig bara för själva lokalbedövningen. Oj, vad trevligt. Menar, så det är tips.
Får jag bara säga en sak om medicin också? Jag hörde på nyheterna häromdagen att, och det här låter som att man har ljuger om när man ska börja med standardprotein, men det var det att i något konstigt land som jag inte vet, i Kina var det nog, då var det säkert. Att de har studerat att man kan ta bort 90% av alla förlossningsdepressioner med hjälp av ketamin. Att om man drar i sig ketamin, då har man liksom något annat att tänka. Det känns som att det är
så. Då har du något annat att ångest över när du hamnar i ett keyhole. Men det låter här har du 50 milligram och 2 citroner. Nu, vi kör på.
Men det låter så dumt att man har en nyförlöst mamma hög på ketamin. Nu ska du bara ta hand om ditt barn. Jajamän, ge mig en citron.
De är inte jätteeffektiva när de är deprimerade heller, de mammorna kanske.
Nej.
Men det är så jävla bra också när man tar ketamin och är nybliven förälder. För att man får väldigt långa ben. Det är så kul att alltså, varje gång jag ser en ambulans så tänker jag så här, där inne finns en massa ketamin.
Ja, gör det.
Ja, det är för att du ska kunna söva folk utan narkosläkare.
Ja, ja.
Är det sant?
Ja, så att du kan ju liksom, du kan ju sväva, för det påverkar inte andningen.
Men du vet, om
Gud,
man kämpar
jag lät som att jag fick idé nu.
Ja, ska man, ja men du som tar bedövning för att få bedövning.
Men de riktigt ruttade.
Det var underbart.
Som ambulansförare försöker söva, som bara kämpar sig igenom tröttheten. Som man har ju varit med förr.
Ja, som med Quaaludes.
Ja, exakt. Okej, men nu kör vi. Ja, vad är det här för podd då?
Ja, det här är inte en podd där vi tipsar om droger.
Nej.
Tyvärr, nej.
Det här är ju bögpodden. Nej, det här är ju Kafferepet-podden där ni, svenska folket, skickar in era bästa historier. Mm. Alltså, vi skapar nya urban legends, moderna urban legends, nya råttan i pizzan. Ni skickar in historier som ni har varit med om, eller någon släkting. Någonting vi, som är nära. Mm. Så att ni inte har hört det, när jag har hört från en kompis, då är det redan en urban legend.
Mm.
Så skickar ni in dem till kafferepetpodd@gmail.com. Kafferepetpodd med ett D, pood@gmail.com.
Yeah.
Och så får vi tre historier var, nio historier varje vecka, tre i var, som väljs ut av vår redaktör Fia Loanström.
Mm.
Och så väljer vi ut en som blir eran att berätta. Ja. Som den har hänt er eller er morbror Kenneth BTH.
Mm.
Ja. Men det är väl liksom, jag missar något. Ja, vi läser det första gången. Avista. Prima Vista. Ja. Prima Vista.
Mm.
Jag vill bara... jag vill sno den.
Jag höll på att snacka med din hund.
Ja, men,
hur kan det låta då, egentligen? En sån historia som finns aldrig, Prima Vista, Vista.
Ja, men det finns ju en klassisk... tänk en kille som tror hockey.
Mm. Ja, precis. Som bara har lite olika kläder på sig på olika tillfällen. Ja, men det skulle kunna vara till exempel om en kille som heter Nisse som kanske har gift sig i Las Vegas i smyg. Och sen trodde att han skulle slippa svensexan då. Om han bara hade en bröllopsfest hemma för sina vänner. Och sen dagen innan bröllopsfesten så blev han kidnappad. Och istället för en svensexa så genomförs en straffsexa då.
Ja.
Just det.
Och kvällen, de bara super och super. Och det blir hur blöt som helst. Och samma morgon då som bröllopsfesten så vaknar Nisse bakfull, iklädd, endast kalsonger. Eller plånbok, och ingen plånbok. Eller mobil på fel sida belarusiska gränsen. Skulle det kunna vara.
Så skulle det kunna vara.
Ja,
till exempel.
Mm. Fan vad jag är sugen på en sån. När man bara, okej, okay, vadå ska vi på kryssning? Och så bara, killar. Då avgår båten mot Mariehamn. Alltså, fan, det är drömmen ändå. Alltså, så jävla kul.
Hallå?
Ja. Och så, och att det är, man har också betalat en kille som brudgummen är skyldig, typ 15 000 som han har duckat.
Just det.
Han också är på båten.
Såklart, ja.
Och han måste, det blir som kurajumma. Ja. Ja, fy fan. Ja, så kan det gå till.
Ja, så kan det gå till. Vad fan? Jag, fan, ändå jag som Nisse Hallberg. Jag börjar.
Du börjar.
Kör på.
Jag var ju sugen.
Har vi bytt ordning nu då när jag sitter här? Och...
Det blir ju så.
Du har inte berättat vart vi sitter.
Åh, herregud.
Uff.
Jag sitter...
Ringrostig.
Käften. Jag sitter där jag sitter. Och till mitt vänster. Eller rakt mitt emot mig. Faktiskt. Rakt mitt emot mig. Mm. Sitter Albin Sormann Olsson. Ja. Till hans vänster, snett mitt emot honom. Till mitt höger. Johanna Hurtfagrell och min hund. Los Angeles Gunilla Uggla. Så att vi sitter lite omvänt. Så du blir alltså Albin efter mig idag.
Ja. Ja, men häng det är bra. Med, ni kommer fatta.
Ja, det är ju...
Sen när vi kör igång.
Tjejen utan tår, headline här.
Men det är det jag har. Nu har bara inte... Oh, ja. Jag vill vara tydlig med att det finns tår kvar.
Jo, du...
Nej, jag ska...
Nej, exakt. Du har inte fyra tår fortfarande.
Riktigt små simfötter. Bara.
Ja, de är fortfarande helt otroligt konstiga.
Okej, här kommer historia nummer ett. Damklubben. Hej, tack för Sveriges roligaste podd. Här kommer en historia om min före detta granne. Vi kan kalla henne för Madde. Jag har fått okej av huvudpersonerna att skicka in detta, men deras namn är utbytta. Det jag kommer berätta om utspelade sig några år innan pandemin i Göteborg.
Yeah.
Madde och några av hennes väninnor startade en damklubb i mitten av 00-talet. Damklubb kan dock kännas lite missvisande då ingen av dem hade fyllt 31 utan var mer tjejer än damer. Damklubben var en stängd klubb som inte tog emot nya medlemmar. Mm. Som NHL. Det hela gick ut på att var och en av de cirka 10 damerna skulle i tur och ordning anordna träffar var tredje månad. Samtliga medlemmar betalade ansvarig dam 1000 till 1500 kronor per träff, lite beroende på vad de skulle göra. Det kunde vara spadam i brunch. Oh, vindroning. Och middag. Hyra av hästar och ridning i skogen. Eller endagskurs i drejning. Fy fan vad ni brudar. Ni är så jävla tråkiga.
Alltså det känns också som att det, när man kommer hem dit på middag, då vet man att alla har med sig en liten innesko. En liten liten ballerina, som man får säga. Mm. Kanske en liten taxklack.
Men också en halv flaska vin.
Nej, det kan nog gå ner ganska mycket vin.
Men vet du vad jag fick igår av en kille? Jag fick en vinägerkruka som han hade drejat mig.
Mm. Men det är en kille som drejar.
Ja.
Men då vet man, då funkar det.
Ja, den är.
Han har drejat den med raven.
Den här historien handlar om den gången de hade en champagnebrunch à la picnic style i en park och därefter skulle åka ribbåt till Vinga Fyr och tillbaka till Göteborg.
I vilken ordning vill jag veta? För jag tänker att om man har druckit massa... Alltså,
men det var ju den.
Det var den ordningen.
Och därefter åka ribbåt.
Hur fan åka ribbåt med liksom en flaska bubbel i magen?
Ja, men du vet ju, de här kärnorna, det är en piccoloflaska.
Vi sitter på marken i en park. Det är det värsta man kan utsätta sig för. Ja.
De sa att de här är inte ens 30. Ja. Då var det
still lugnt. Sucks.
Jag har alltid hatat picknick. Ja, alltid. Innan de skulle äta en bit mat, okay, efter Vinga Fyr, en bit mat från food truck och sedan avsluta på nattklubb. Och det här lät i alla fall som en dag. Mm. De kan skippa i båten. Deras idé av champagnebrunch var att dricka bubbel och äta jordgubbar. Massor av bubbel och mindre av jordgubbar. Jordgubbarna låg mest i sina askar för syns skull. Det i sin tur innebar att vissa damer blev ordentligt förfriskade redan vid lunchtid. När samtliga flaskor bubbel tagit slut och de nu skulle bege sig ner mot hamnen för att åka ribbåt.
Lisa snor sina innerskor.
Nu får ni slut. Det här är, nu vill jag höra.
Ah, förlåt.
Nu förstör ni. De kanske är jätteroliga.
Nej, men...
Madde och hennes bästa kompis, vi kan kalla henne för Bettan. Oh! Gick armkrok och trampade lite snett på Kullerstensgatan när pumpsens klackar ibland fastnade lite mellan stenarna.
Känner med dem där.
De skrattade högljutt åt varandra varje gång det hände. Det är crazy! De var båda redan ganska tipsiga av bubblet och varje felsteg blev så mycket roligare än det egentligen var. Väl nere i hamnen och vid ribbåten tog de emot av en ribbåtsinstruktör. Det var även han som skulle köra båten. Till damernas stora förtjusning var instruktören en mycket snygg, muskulös kille i deras egen ålder.
Ooh.
Damerna tisslade och tasslade lite sinsemellan när de påpekade hur attraktiv denna unge man var.
Alla vet också hur kvinnor låter när de tisslar och tasslar med en och en halv flaska bubbel i.
Han är jättesnygg! Jättesnygg!
Det är väl härligt, han kan stå och drömma om att sätta på alla i en rad. De bara står på kö.
Man hoppas att han är bög.
Oh, gud.
Det är en rimbåt.
Welcome to my rimboat. Nej, men var...
Förlåt. Kör du.
Är vi klara?
Ja.
Mm.
Vi var så glada att ses igen.
Ja, jag vet.
Vi får skylla på det.
Bettan skojade till lite och sa sluddrigt med göteborgsdialekt. Är det du som ska rock my boat eller? Hon lyfte lite sexigt på ögonbrynen några gånger i ett försök till att flirta. Instruktören svarade lite genant att absolut kommer att rocka där ute på havet och att det därför finns viktiga säkerhetssaker att tänka på. Damerna fick en säkerhetsgenomgång av snyggingen som förklarade att de måste sitta ner på sina platser, hålla i handtaget och hålla huvudna mot huvudstöden. Detta för att de kommer få känna på ordentligt med G-kraft. G-kraft! Utbrast Bettan. Du kan få känna på min G-kraft. Du vet väl var G-punkten sitter.
Fan. Är det uppe i röven eller vad tänker du?
Ja, exakt. Rätt upp i kioskluckan.
Det är inte på tjejer, va?
Jo. Det är där man också gör barn. Efter säkerhetsgenomgången tar damerna plats i båten. De är både uppspelta över spänningen med själva ribbåtsåkaren, men även över att instruktören och att det är just han som ska köra båten. Alla damerna spänner fast sig med bältena och tar på sig säkerhetsglasögonen, för nu kommer det gå fort. Instruktören startar båtens motorer och det är ett öronbedövande muller och morrande som ljuder. damerna tjoar uppspelta och förtjusta över ljudet som uppstår. Instruktören styr båten i lagom takt bort mot hamninloppet för att sedan dra på ordentligt ute på öppet vatten. Precis när instruktören ska dra på ordentligt tittar han bak på damerna och påminner dem om att hålla huvudet mot huvudstödet. Damerna nickar tillbaka och Madde visar även tummen upp och ler stort. Nu drar instruktören på ordentligt med hästkrafter. Det är en jättehäftig känsla, tycker Madde. Det är så, det är som har skrivit det här. Det är någonting den har emot Madde.
Ja. Alltså, den gillar Madde, men Madde är också lite...
Hon tycker det är så himla häftigt.
Ja.
Man känner sig både stor och mäktig samtidigt som väldigt liten. Madde vrider på huvudet för att få ögonkontakt med Bettan. Dank! Madde ser hur Bettan inte orkat hålla huvudet mot huvudstödet och slår i munnen i stålantaget på baksidan av sätet framför. Förskräckt tittar Bettan upp på Madde. Madde ser då att Bettans ena framtand saknas och att hon blöder i munnen.
Den är tjejen! Alltså... Nej!
Chockad och lite berusad brister Madde ut i ett asgarv. Gadank! I Maddes instinktiva avstark har hon tappat kollen på sitt eget huvud och slår i munnen på samma sätt som detta. I stålhandtaget på baksidan av sätet framför. Nu är det Madde som tittar upp förskräckt på Bettan. Det som Bettan ser då får henne att skratta så hysteriskt att hon glömmer sin glugg i munnen. Maddes båda framtänder saknas. Berusningsgraden hos de båda gör att smärtan känns överkomlig och vad fan det är ute med damklubben och ska ha kul. Väl tillbaka i Göteborgs hamn går de av ribbåten och alla damerna har nu sett hur Bettan och Madde ser ut. Tandlösa och blodfläckar på klänningarna.
G.5.
Alltså helt ärligt, det gör till min strons.
Det uppstår ett kollektivt avskarv och flera damer måste sätta sig på huk alternativt knipa ordentligt med benen.
Alltså jag har ny respekt för damerna att de bara tycker det är jättekul.
Ja. Men också att de kallar sig själva damer, de är 26.
Ja, jag vet. Och damer som...
De är som Göteborgs jackars.
De måste ha benen i kors för att inte kissa på sig. Nu kan man tänka att damklubbsträffen skulle vara över för Bettan och Madde, men inte då. De hängde med damklubben både till foodtrucken och senare på nattklubb och skrattade gott åt varandras gluggar hela natten. Olyckorna hände en lördag och ingen av dem hade hittat sina utslagna tänder. De ringde sina tandläkare på måndagen och bad om att få en tid för att konsultera kring proteser och för att försöka återställa överkäkens tandrad. Bettan fick en tid redan på tisdagen och behövde därför bara sjukanmäla sig från jobbet i 2 dagar, måndag och tisdag. Bettan jobbade i kundservice på Försäkringskassan och tog emot kunder hela dagarna, så det var tur för henne att hon fick en tid hos tandläkaren så snabbt. Madde däremot fick inte en tid förrän 2,5 veckor senare.
Och det var hon som hade saknat båda.
Ja, Madde jobbar som lärare på en lågstadieskola. Detta är särskilt kul eftersom att den årliga fotograferingen av porträtt med elever och personal, klassfoton och skolkatalogen skulle tas på torsdagen veckan därpå. Och Madde kunde inte vara sjukskriven så länge. Jag önskar att jag kunde skicka in fotot som togs av Madde och hennes klass det året. Men tänk att ni kan föreställa er,
men Gud, hur hon ser ut
utan framtänder. Men ler man ändå med hela munnen?
Ja, men det är så också. Då hon försöker le utan att visa tänderna. Några år senare har damernas protesande börjat gulna efter allt kaffe och rödvinsdrickande. Därför har det i folkmun börjat användas ett smeknamn på dem. Råttorna. Återigen tack för en superkul podd. Många härliga
råttorna.
Men då är frågan, är, har de chippat tänderna eller har de dragit ut dem med rötter? För de kan inte dragit ut dem med rötter och gå på nattklubb.
Nej.
Det måste ju liksom klippa dem.
Ja.
För att jag var ju tjej ute på nattklubb när jag slog ut på framtänderna efter att jag ramlade på en voj i chock.
Just det.
Jag gick in på krogen, bara blöd.
Ja.
Ja. Blödde läppen och bara tja, gick in och tog en gammal lansk och en öl, så bara att de släppte in mig.
Ja. Okej. Okay. Nu blir det inte så jävla...
Det blir inte så jävla skoj.
Gemütligt.
Nej, men nu kommer väl historien vara klar i god tid i alla fall. när jag är en av lyssnarna.
Ja, när inte jag ska avbryta lite. Okej, här kommer min första. Kromosomfel.
Nej, men... Fia.
Hej kära goa kafferepet. Som trogen lyssnare är det nu min tur att dra mitt strå till stacken och skicka in de tre historier jag länge gått och burit på i huvudet men inte förrän nu plitat ner i skrift. Men först lite återkoppling. Det här med att kora en vinnare som
har... Ja, jag kora vinnare. Det är roligt.
Ja,
jag vet inte hur man avbryter.
Jag fattar inte vad som händer. Vad är du på väg?
Jag skojar bara.
Så jävla
dåligt dålig på att köra yes and.
Ja.
Ja, men fortsätt.
Det här med att kora en vinnare som alla får ta med sig och berätta som sin egen. Ni vet väl att alla berättar alla historier man tycker är roliga ändå, oavsett vinnare.
Nej, så gör vi inte. Då får du inte lyssna vidare.
Jo, men den här personen måste ju mena att de berättar om den här hörde jag kafferepet.
Jo, precis. För då skriver han, men det är ju så podden sprids, så det är ju bara bra. Precis, ja. Men så får man lov.
Ja, så får man ju. Gud, ja. Men vinnaren, då måste du säga att det är du som har skit.
Då ska man...
Ja, så det är annars
vi
är.
That's the rule.
Ja.
Till saken. Här kommer en kort historia från min hemort. Ett relativt litet samhälle i norra Värmland som heter Torsby och utspelar sig någon gång i slutet på 90-talet. Vad har vi på Torsby?
Sen Göran Eriksson.
Dennis, bra. 82 vann han ju EF-kuppen.
Okej, vi kör.
Som på så många andra småorter i landet har det alltid funnits en mer eller mindre stor klick ragga jävlar i bygden.
Det är en syntare.
En punkare. Både de dräggigaste med fula skrotiga bilar och de ofta lite äldre med gamla, fina, väl omhändertagna amerikanare. På 90-talet fanns det även ganska många skatare som då och då rök ihop med nämnda raggare. Denna korta historia utspelar sig på torget en lördagkväll mitt i byn. En skatare och en tämligen överförfriskad raggare hade börjat småbråka och gnabbas lite, eller checka, som vi tydligen sa på den tiden. Kanske på något dialektalt ord för att bråka. Kanske checka. Checka lite. Checka sig, säger man i Göteborg. Hur säger? Efter några utbytande av ilskna blickar och gliringar som stadigt ökade på den spända stämningen tröttnar skatan till slut och säger till raggan: "Mäh! Hur många kromosomer har du egentligen?" Varpå raggaren sluddrande svarar: "Fler än dig i alla fall."
Men fan, vilken bra historia. Det är som en Norge-historia. Det är ganska nära Norge det här. Ja.
Snipp, snapp, snut så var storyn slut. Tack för en satfläskigt bra podd.
Det är jättekul. Vi får otur för honom att inte att man har en mindre.
För det är fler än dig alla.
Så jätteklart. Nej, nu är jag som går och köper en glass.
Okej, här kommer min första då.
Yes.
Pizzeria Gasljus. Denna historia, som så fint jag vet är sann, utspelar sig i ett mindre samhälle utanför Norrlands huvudstad. Den riktiga, vid namn Sävar.
Sävar, den riktiga.
All right. Sävar ligger enligt vissa vackert till vid den ståtliga Sävarån. Intressant för just denna historia. I detta samhälle finns, som så ofta i dylika samhällen, två konkurrerande pizzerior. Mm. Vi har den anrika pizzerian som funnits i flera generationer som folk fortfarande kallar vid det namn den hade för 30-40 år sedan.
Mm.
Och uppstickaren som kanske bara är 20 år gammal och som genast drogs med illasinnade rykten av att sälja knark och runka i såsflaskor.
Ja, det är också den som profilerar sig genom att ha färska champinjoner.
Mm. Just det, lite napoletansk.
Ja, men det är så kul. När det kom den nya, då var det så färska tomater och färska
champinjoner. Ja. Vi har ju kärnorna kvar i våra oliver.
För sådana är invånarna i dessa samhällen. Traditionalister. Det är vid denna nya pizzeria vi ska stanna under denna historia. För där jobbar pizzakingen. En pizzabagare med fler svar på tal än vilken encyklopedi som helst. Och rappare än professionella improvisatörer. Hur som helst. Vår historias riktiga huvudperson är en kompis pappa. Han är en man i 60-70 års åldern. Precis som vem som helst från den generationen. Vi kan kalla honom Folke. Ett folkets man. Folke har en förkärlek för vitlök på pizza. Mm. Och med detta sug traskar han ner på den nyare pizzerian för att få sitt lystmäte tillgodosett. Folke köper sin pizza och sätter sig vid de plastiga borden redo att njuta. Men redan efter första tuggan märker han att pizzan inte smakar vitlök alls. Var är vitlöken? Konfunderad kollar han upp mot menyn som hänger över disken och ser där ingredienserna som listas till vitlökspizza. Hur folk än söker hittar han inte vitlök bland ingredienserna. Han går fram till pizzakingen och påpekar detta underliga i att inte ha någon vitlök i en vitlökspizza. Pizzakingens svar är lika rappt som ologiskt. Vadå? Det är ju ingen sävar i sävarordning.
Sävaroni, jävla bra pizzanamn.
Sävaroni är en lokal pizza de själva hittat på för att blidka invånarna.
Nej, men då har du bara gjort fel två gånger. Det är du som...
Perplex över det svaret lämnar Folke pizzerian med ett otillfredsställt vitlökspizzasug. Där hade historien kunnat vara slut, men icke. Vid ett senare tillfälle är Folkes fru sjuk. Hon ligger till sängs och orkar absolut inte laga någon middag och säger till Folke att han minsann får fixa middag själv idag. Kavat som Folke är, säger han, jajamän, och gnuggar sina händer. Nu ska det pizzas. Han beslutar sig för att beställa en calzone. Han ringer till den nyare pizzerian och beställer. Glad i hågen promenerar han 15 minuter senare ner mot pizzerian och möts av sin beställning i en platt kartong. Ursäkta, jag tror att det blev fel här. Jag beställde en calzone. Pizzakingen svarar oerhört snabbt och med lätt aggressiv ton. Du, din fru har ringt mig 2 gånger. Och nu blev det i Göteborg.
Ja, men det är det där uppe.
Du, eller du, din fru har ringt mig. Det är också. Det var, du, din fru, hon har ringt mig 2 gånger. Ja. Och sagt att du ska ha en platt pizza. Folke blir så ställd att han inte vet vad han ska svara. Han betalar för pizzan och går hem. Väl hemma frågar sin fru varför hon har ringt pizzerian och varför han inte får köpa en calzone. Frun svarar naturligtvis att hon inte alls ringt pizzerian. Att det var det dummaste hon hört. Pizzakingen har alltså på något sätt fått beställningen om bakfoten och tänkt anfall är bästa försvar.
Man vet också att den här gubben som också vill ha sin son i calzonen då, för att det finns med i namnet på pizzan. Eller?
Vad sa du? För?
Son.
Jag var inte... Aha, just det. För din son kan ju inte vara min pizza.
Det är samma sak.
Jag ska bara läsa sista. Folk har slutat gå till den nyare pizzeria nu, till vårt stora förtret. För vem vet vad pizzakingen hade hittat på härnäst?
Det är ändå...
Hörru du, din fru har ringt 2 gånger och sagt du ska ha en platt pizza. Det är ändå think on your feet alltså.
Men också platt pizza.
Ja, du ska ha en platt.
Det spelar ingen roll vilken.
Och också så här, just det, förlåt, jag gör en ny. Det har vi inte så marginaler till här.
Nej, det är ingen som kommer till oss. Det runkar också i pizzasåsen, va? Så att det är därför vi har väldigt få kunder.
Jag har slut på sperma. Jag menar, vitlökssåsen är slut. Jag har inte mer att avvara.
Jävla stark dialekt. Avvara.
Avvara.
Okej, här kommer min andra. Det onödiga håret. Hej kafferepet, eller kanske brända kanor.
Ja.
Jag blir så arg på folk som inte kan så. Nej, tack för en eminent podd med 1D. Alla ni är bäst och så vidare. Blev introducerad för kafferepet sommaren 2020 och har varit fast sedan dess. Pratar orimligt mycket om podden för alla som inte lyssnat än. Du ska ha en guldstjärna i din lilla dyslexibok. Nu till denna 100% sanna historia, berättad av min kollega vi kan kalla för Sven, som egentligen heter något annat. Sven gör sig i ordning inför en parmiddag med fru och vänner. Efter dusch och sedvanlig rakning av skägglinjer öppnar han badrumsskåpet för att ställa undan, och då trillar något som ser ut som en binda ut. När Sven plockar upp den så inser han att det inte är en binda, utan en vaxremsa. En tanke dyker upp och Sven låser badrumsdörren. Nu ska det onödiga håret i röven bort. Då ska han spara det nödvändiga håret i röven. Så att han har som en sån liten soul patch.
Jag har en liten tofs upp till. Där vill jag bra med.
Ja, men allt annat är som det ska. Det är nödvändigt.
Allt annat tycker jag det passar bra in i...
Det är kul att nu börjar du prata norrländska.
I naturen. Perfekt. Det är när jag inte försöker, vet du.
Ska bort. Helt utan tidigare erfarenhet av vaxremsor skrider Sven till verket. Men som väntat går det inte riktigt bra. En kort stund senare står han med vaxremsan på fingertopparna och mellan skinkorna. Efter misslyckat försök att tvätta händerna med tvål ropar Sven till sin fru genom dörren. Hallå? Hallå? Jag råkade få vax på ett finger här inne. Hur får man bort det? Svaret han får är inte vad han vill höra. Vaxet går bara bort med ett speciellt medel som är slut.
Vadå, det är bara varmt vatten, va?
Men det kanske bara kallvatten.
Tvål och kallvatten.
Sven behåller lugnet och tänker efter. I barskåpet står en flaska sprit. Mm. Sven smiter ut och hämtar flaskan. Då smiter han alltså ut med ett finger. Han sitter fast i röven då, antar jag.
Varför skulle han sitta fast i röven? Varför tittar du på mig som att jag har gjort det här själv?
Johanna,
ja, han hade vaxrester mellan skinkorna och på fingertopparna. Jag trodde att han liksom, att han satt fast med ena biten remsa i mellangården och andra på fingret. Vad så jag tror. Det var vaxrester. Så han smiter ut, hämtar flaskan. Tillbaka i badrummet med dörren låst bakom sig börjar han tvätta bort vaxet på fingrarna. Men konstigt nog så fungerade det inte alls. Sven blir konfunderad. Varför luktar det inte ens sprit? Ett smuttande på flaskan avslöjar varför planen inte fungerar. Tonårsdöttrarna i huset har gjort klassiken att stjäla det mesta av vodkan och ersätta det med vatten.
Snyggt.
Fan. Men det är så jävligt.
Jag behövde det nu för jag har vaxat. Eller, skit i det. Supa lite. Jag behöver det. Jag ska supa på toaletten.
Sven funderar febrilt på en lösning. Kletet mellan skinkorna blir allt mer obekvämt. En ny plan växer fram. I huset finns...
En dusch, kan det vara
något? Ja. I huset finns aceton.
Och efter en aceton?
Efter en diskret vända i huset så är han tillbaka i badrummet. Succé! Vaxet på fingrarna försvinner ganska enkelt. Nu till problemet i baken. En handduk får offras och aceton hälls på. Ganska fort inser Sven att det inte är lika enkelt i de bakre regionerna. Baddandet med handduken leder snabbt till en kraftig sveda kring brunögat. Skrik krävs och familjen utanför dörren är fortfarande ovetande om vad det är som pågår. Smärtan till trots så är det nu mesta av vaxet borta. Och tiden har nu runnit iväg och festkläder åker på i rask takt. Spola fram en timme och vår hjälte sitter nu vid ett fint bord hos goda vänner med mat och dryck som flödar. Sven har dock svårt att njuta till fullo då vaxet som var kvar i sprickan ändrar karaktär av värmen och förflyttar sig ner mot mellangården. Och svedan från acetonet har inte gett med sig. Hur det slutade förtäljer inte historien. Eftersom när Sven vid ett senare onykter tillfälle berättade denna historia så skrattade jag så mycket att jag helt enkelt glömt av. Det onödiga håret i rumpan har Sven troligtvis kvar och mig veteligen har inga nya försök gjorts för att avlägsna detta. Med vänlig hälsning, kollegan. Jag tycker inte att det var så jävla vad fan,
ja, det är...
fan, jag har väl gjort värre saker.
Jo, jo, men vi kan inte ha det som ribban i sig. Det är omöjligt.
Men det är ju roligt för att alla har suttit och varit obekväma i röven och inte kunnat göra någonting åt det. Men jag tycker också att det är kul med alla felbeslut på vägen fram.
Men det var också lite att jag tyckte att allt kändes som... Alltså jag tror att jag har gjort exakt samma val. Man hade inte börjat med acetonen, men man hade inte lämnat huset utan att ha provat.
Nej, acetonen. Jag håller med. Nej, men
det var verkligen...
Det är då man drar in en kärcher, sån högtryckssätt.
Men jag hade provat typ olivolja först.
Ah,
olivolja.
Ja, men det är väl också det är lite hydrofobt. Man tänker, så.
Etika.
Du vill väl ha vinäger i röven, eller? Vill du väl ha?
Men vad kan,
alltså, titta inte på mig så äckligt när du säger sånt.
Sandblästring.
Som är så gott.
Men en sax då?
Sax.
Ja. Ja. Men om du sitter fast i huden så kanske det blir lite knäppigt.
Klippa bort rövskinn. Det ska man försöka passa sig för när man ska på
en ögonlock.
De är inte heller helt bekväm sen på kvällen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okej, här kommer Åkes egna berättelse. Hej igen, Johanna Hurtig-Wagrell, Albin Sorman Olsson och Nils Henrik Louis Hallberg för detta Almström.
Snyggt.
Kommer ni ihåg Åke?
Nej, eller jo.
Om inte, så ska jag fräscha upp era minnen. Detta är mannen som på semester i Grekland trodde att jetskis gick att hyra för 1 euro och 28 cent. Och mannen som hade en mardrömsjul i julspecialen. Där allt från kaffekokning till en smärre eldsvåda plågade vår huvudperson. Jag måste be om ursäkt, inte till er, utan till vår älskade Åke. Då hans tidigare historier kommit från hans son och den sistnämnde även spelat upp avsnittet Åke deltagit i, så blev Åke arg. Inte för att jag skickat detta till världens bästa podd, utan för att historien inte är 100% rätt återberättade. Därför ringde min telefon en söndagsmorgon klockan 08.30 och i andra änden hörde jag Åke säga: kom över till mig så ska jag berätta en historia du kan skicka in på den här jävla podden.
Jag älskar dig, Åke.
Underbart.
Ja, ja. Kan det liksom vara någon sån visklek?
Nej.
Du förstår inte hur mycket du brann.
Ska du förnedra mig så ska det vara fakta korrekt.
Alltså, han är så jävla bjussig.
Ja. Denna gång ska historien återges på ett korrekt sätt.
Denna gång ska jag berätta när jag vann DM i badminton.
Ska berätta hur långt jag hade kunnat gå om jag hade brutit benet. Spänn öronen, ta på silkesvantarna och ladda kanonerna, för nu kommer Åkes egna berättelse. Året var 1985 och Åke var 19 år gammal och hade precis skaffat sin första egna lägenhet. Flytten var avklarad och Åke skulle spendera sin första natt i lägenheten där denna historia tar sin början. Efter en hel dag med bärande av möbler, inredning i hemmet och lådor som tömts för att hitta en ny plats för alla ägodelar ifrån pojkrummet hemma hos sina föräldrar till sin nya egna bostad.
Var det 1985, sa du?
Ja, det var det, va?
Ja. När man 19, alltså tänk dig en kille som flyttar hemma från 19 år 1985. Det lär inte varit mycket inredning, Åke. Ja.
Nej, det Samantha Fox-plansch
och en fåtölj bara.
En soffa säng, visade sig.
Ja, och en säng utan ben.
Säkert, ja. För då bestämde sig Åke för att sätta sig ner i soffan och kolla på TV.
Oj, där har du två möbler.
Det fanns bara två kanaler, men det bekymrade inte Åke eftersom man inte visste bättre då. Åkes egna ord. TVn var naturligtvis en tjock-TV av en äldre modell och Åke hittade någon sportsändning. Exakt vad minns inte Åke.
Kul att han hittade på två. Nej, inte där. Där!
Nej, jag sitter och sappar.
Du håller upp en fjärrkontroll. Det är jävligt oklart om det var en fjärrkontroll.
Nej, han har en pinne.
Jag hade hela min uppväxt hade en TV som jag var tvungen att gå fram och byta på.
Ja, det är jag också.
just det. Exakt vad minns inte Åke, men antagligen någon deprimerande jävla vintersport som skidskytte eller utförsåkning, Åkes egna ord. När han hörde ett oljud i form av flera dunkande från en vägg. Åke tryckte av ljudet och lyssnade igen. Jo då, det var ett dunkande. Ifrån en vägg. Men varifrån? Han kunde tydligt höra att det kom ifrån hans lägenhet, men inte exakt varifrån. Efter ett tag hörde Åke dunkla rop. Rop på hjälp. Och öppnade varenda dörr. Varenda skrymsle gick noggrant igenom, men Åke hittade ingenting. Inte någonstans. Efter ett tag tänkte Åke att han nog bara misstagit sig. Att hjärnan spelat honom ett spratt i ett försök att skrämma stålmannen Åke sin första natt i sitt eget boende. Som om den lätte skulle fungera. Åkes egna ord med efterföljande gubbskratt. Som om den lätte skulle fungera.
På mig själv som jag gjorde mot mig själv.
Efter ett tag satte sig Åke i soffan igen, men då hörde han ett nytt ljud. Som om något vältes och ett till. Hördes rop: hjälp för helvete, släpp ut mig! Åke som givetvis ser till att teckna ett telefonabonnemang till en hemtelefon för att kunna bli nådd i en tid innan mobiler och sociala medier. Sprang då fram till telefonen och slog numret på sin telefon med fingerskivor. Tror ni vet vad det är för något?
Ja. 90 000.
Numret han slog var 90 000, dåtidens SOS-alarmnummer. Han förklarade för SOS-operatören om problemet och en tveksam operatör i andra änden valde efter att ha hört Åkes lugna, enligt egen utsago, men vi som känner Åke väl vet att det var en panikartad berättelse, att tillkalla polis. Efter cirka 15 minuter mötte Åke polisen nere i porten till sitt lägenhetshus, tog de med upp till översta våningen där hans lägenhet fanns. Polisen började leta igenom lägenheten och bekräftade Åkes historia. Någonstans fanns någon som uppenbart behövde hjälp. Polisen lyckades lokalisera hjälpropen till en vind. En sån som öppnas med en pinne i ett hål.
Jag satt bara och tänkte så här, har han en bäddsoffa?
Så dumt.
För att sedan fälla ner en trapp. Efter lite letande hittades pinnen i en städskrubb och räddningsaktionen upp till vinden började. För att vara på den säkra sidan, sa Åke, så hade poliserna dragna vapen och bad personen på vinden att lägga sig ner med händerna på huvudet när polisen äntrade vinden.
Det är också kul att på den tiden, det var ju sådana picadoller med en sån
en pipa. En luger. Som en jävla Hollywoodfilm, beskrev Åke det med mystiska ögon. När polisen hittade mannen så visade sig vara en sargad, liten skärrad, mindre gubbe med en tunn mustasch som var den som hade ropat
Vesslan!
Ständigt denna
fest. Wilhelm Vessla.
Polisen hjälpte gubben ner och Åke hade frågat gubben vad han gjorde där. Gubben hade då förklarat att han hjälpt mannen som bodde där innan att flytta och att mannen som var en, efter händelsen, före detta vän, enligt gubben, hade väl missuppfattat att det var någon kvar där uppe och stängt innan han lämnat lägenheten.
Nej, för fan, vilken ångest.
Som tur var så var detta dagen innan som flytten hade skett, så gubben hade bara varit där i cirka 24 timmar. Han hade bajsat i ett hörn och kissat i glasflaskor som stod på vinden, vilket också var en av sakerna han skulle hämta där uppe för att slänga.
Men
det var där, hade han gjort det innan?
Innan han blev inlåst?
Nej. Han skulle gå upp och hämta glasflaskorna. Då stängde kompisen, före detta
kompisen. Ja. Hörru, jag har bajsat och kissat lite. Upp. Måste vi hämta,
så att jag måste hämta innan vi drar.
Jag tror kissat och bajsat och skulle hämta.
Men också, vem fan behöver bajsa på 24 timmar? Alltså,
kan man inte hålla sig då?
Men det tycker man. Så, om de är liksom, det,
i och för sig.
Det är som att han börjar äta någon polare efter 18
timmar. Men tänk om han blir, det kan ju vara, nu har vi ändå varit med på den så pass länge att vi vet att det kan finnas gånger.
Ja.
Tydligen när det är så här, helt fel. Alltså han kanske inte har gått på toa på två dagar. Så att det bara, yes, snart ska jag få komma hem. Och så bara, nej.
Ja. Den här podden hade inte funnits om det var så att man kunde hålla sig 24 timmar.
Nej, precis. Man alltid hade kunnat hålla sig.
Fyra avsnitt totalt, ja. Både Åke och poliserna tyckte att historien var märklig eftersom kompisen borde ha ifrågasatt vart hans flytthjälp tagit vägen. Så poliserna ringde till mannen som gubben uppgav var hans vän. Mannen som svarade bekräftade gubbens historia men sa att han inte stängt in honom omedvetet utan tyckte att gubben var en plåga under flytthjälpen och mannen ville ha lugn och ro.
Nej.
När han skulle upp med grejerna i sin nya lägenhet. Dessutom skulle han få hjälp av en annan vän där som var betydligt snabbare och trevligare än gubben.
Vad fan?
Vilken jävla sopa.
Kom ut!
Mannen som stängt in sin vän menar att han visste att Åke skulle flytta in dagen efter och då var det väl knappast några problem att spendera en natt på en vind. Gubben var rasande. Polisen lika så och Åke följde nyfiket efterföljande drama då polisen sa åt killen i luren att det han gjort var olagligt och gubben skrek att han minsann skulle ta med bajset han tidigare avlägg upp i vindshörnet och kasta på den tidigare vännens fönster.
Inget ont som inte får något gott med sig.
Jag ska kasta bajs på ditt fönster!
Jag har redan en klar.
Jag bor på femman.
Gubben blödde ifrån att han försökt ta sig ut på egen hand och var dessutom så pass skärrad att polisen valde att ta med honom till hospitalet. Åke vägrar säga sjukhuset. För en undersökning och att korrigera eventuell vätskebrist. Så här kunde historien ha slutat, men den är inte riktigt över än. Åke berättade glatt att cirka en månad efter händelsen ringde det på dörren och när Åke öppnade stod gubben utanför. Detta var en sen kväll och Åke undrade vad som förskaffade honom den äran och gubben förklarade att han skulle hämnas på mannen som hade stängt in honom och ville att Åke skulle följa med. Åke tvekade inte ens utan sa direkt ja då han ville veta vad som skulle hända.
Jag älskar Åke.
Alltså verkligen, jag säger den.
Ja, yes and.
Åke kände en stank i bilen när han satte sig och frågade vad det var som luktade. Där bak var en hink fastspänd med säkerhetsbälte och på hinken låg en diskhandduk. Gubben vägrade berätta innehållet i hinken och sa att Åke snart skulle bli varse det. I vilket fall?
När de kom fram till huset dit vännen flyttat tog gubben fram något ur fickan och lade utanför mannens dörr och väntade sedan i trappen för att få honom att öppna. Det var smällare och det smällde jävligt högt, säger Åke. När den tidigare vännen argt öppnade dörren tog gubben av diskhandduken från hinken och sprang fram och öste allt innehåll över vännen. Det var gubbens urin, lagrat i flera dagar och påfyllt i omgångar så att hinken skulle bli välfylld.
Mm.
Mannen stod i chock och gubben vände sig om, drog ner byxorna och fes så det ekade i trapphuset. Det fick du för att du stängde in mig på vinden, din mögelstinkande pissrotta, sa gubben och sprang sen ut. Åke följde efter i rask takt och de båda satte sig i bilen och gubben körde hem Åke. Åke berättade att han förhördes av polis för detta, men hela tiden nekade att han ens varit på platsen. Han tyckte mannen kunde skylla sig själv. Åke visste att inget hände efter med polisanmälan mannen gjort på gubben, men vart gubben tog vägen vet inte Åke. Han har varken sett eller hört från honom sedan dess. Denna historia är helt sann, hälsar Åke, som denna gång har läst igenom och godkänt publicering till denna jävla podden. Han hälsar också att han vet vem Nisse är, men att de andra två garanterat är parasiter och rövhål som säkert inte ens är kända, utan umgås med Nisse för att få höras och synas. Det sista sa Åke med glimt i ögat och skrattade högljutt efteråt.
Åke är bäst. Alltså,
vet du vad jag tänkte i början? Jag bara, det här är någon gubbe som gillar Nisse, tror jag. Ja. Men han har inte fel. Jag skulle aldrig umgås med dig annars.
Nej, men det, nej, men det är... Albin är trevlig. Det tycker vi båda.
Hoppas ni kan ta Åkes skämt. Jag fick inte skicka in historien utan det tillägget. Tack för en grym podd och fler historier kommer att komma om Åke. Förhoppningsvis berättar av huvudpersonen själv. Tycker ni alla är grymma och Åke gör detsamma, det vet jag. Ciao!
Åke, alltså vet du vad han är? Han är som en arg tant.
Alltså han är underbar.
Ja.
Och fruktansvärd.
Parasiten. Men... det är så jävla elakt.
Ja, men han vill ju vara elak.
Ja.
Så gillar han ju dig.
Mm.
Så det kan han ju inte vara. Men jävlar vad han...
Ja, där fick man sig en släng av sleven.
Ja, visst. Men alltså, förlåt, men jag får inte bort bilden att han vänder sig om och fiskar.
Den är kanon.
Det är så jävla dumt.
Men det är också så snällt.
Ja.
Åh, det där kommer lukta säkert i 30 sekunder.
Pissrotta!
Jag måste åka nu, men jag är inte bajsnödig. Jag tar pisset och så fiser.
Precis. Jag tänker också att det är så jävla bråttom då, att han bara så... Ska vi kunna ta en kaffe på väg? Nej, det går inte. Jag har en. Jag har en
fylarkeri.
Ja, ja. Det här behöver jag hålla inne på.
Johanna?
Ja. Då kommer min andra nu då. Fy fan, det där går ju inte att toppa. Men nu kör vi. All right. Virrighet på nya nivåer. Hej kära kafferepet, alternativt brända kakor. Tack för en pod. Fan vad grymma ni är. Fan vad grym ni är, står det faktiskt. Efter att ha lyssnat sedan start och hela tiden känt att jag velat bidra men inte riktigt haft passande stories att berätta, då jag oftast i alkoholsammanhang i min ungdom blev alldeles för brusad för att minnas tillräckligt med detaljer för att kunna få en berättelse sammanhängande, så har det varit svårt att få till. Detta är en stor nackdel med att växa upp i en liten stad i södra Norrland där hemkört flödar friskt, där även denna historia utspelar sig. Men efter semestern så ramlade av en slump en historia som är alldeles för rolig för att inte dela med mig av ner i mitt knä. Vilket jag hela tiden känt att jag borde skicka in till er. Men då prokrastinering är något jag är lite av en expert på, så skriver jag den nu 8 månader senare. Historien handlar faktiskt inte om mig utan om min kära favoritkollega. Vi kan kalla henne Kristina. Oj!
Det var jag. Kristina.
Vi kan kalla henne Kristina, och det är för att jag säger det med norrländska då. Kristina är en kvinna i sina bästa dagar. Hon är snygg, smart, rolig och någon som många på jobbet ser upp till. Hon upplevs av de flesta som ett riktigt proffs. Fast jag som arbetar väldigt nära henne vet att det kan bli lite, med betoning på lite, virrigt ibland. Då hon även är en mamma till 2 små barn och har lite av ett guldfiskminne. Jag känner igen mig i det där sista. Storyn utspelar sig under semestern. Kristina och hennes kille hade spenderat många dagar i sträck med barnen och kände att lite avlastning hade varit på sin plats. Så de kontaktade Kristinas föräldrar för att få barnvakt och för att få lite ensamtid. Livet som småbarnsföräldrar innebär ofta att sexlivet hamnar något längre ner på priolistan. Vilket jag tänker är säkert något ni i podden känner igen er i. Eller många ute i stugorna kan relatera till. Ja, vem fan vill ligga? Ingen. Okej, detta dig. Gjorde...
Jag säger som Bettner, kan man inte bara få ligga med huvudet någons knä som att de kliar en hårbotten? Ja,
verkligen, det räcker så gott. Detta gjorde att min kära kollega nu byggde upp höga förväntningar inför kvällen. Nu jävlar skulle det bli sovrumsrodeo. Rodeo.
Sovrod.
Att, sovrumsrod.
Att han sitter på sängen och så använder hon huken som
hej,
en åra.
Åh hej, åh hej. För att krydda till det lite extra i sovrummet den sommaren så hade Kristina köpt in en typ av orgasmic gel, vilket är en gel som, citerat från deras produktbeskrivning, förhöjer känsligheten hos kvinnan och stimulerar hennes lust. Produkten har formen av en liten tub och den ska appliceras cirka 15 minuter innan dukningsdags för full effekt. Hon hade använt den flera gånger och den hade blivit en favorit i sovrummet. Kvällen närmade sig och det började bli dags. Något eller några glas vin hade slunkit ner och hennes kille tog en dusch för att fräscha upp sig inför det som komma skall. Kristina, som nu var riktigt pilsk, applicerade tubens innehåll där den är påtänkt att användas och inväntade med spänning på att han skulle komma ut i duschen för att påbörja bonket. Det var nu som saker började gå väldigt, väldigt fel. Kristina kände att istället för den behagliga känslan som hon var van med började spridas, så började det svida. Först lite grann, men efter några sekunder så övergick svedan till rejäl smärta.
Helvete vad det förhöjer, helvete vad det förhöjer.
Ja, nu är det dags, hör du, jag kan inte vänta längre nu. I full panik så kollade Kristina in tuben. Vad var det som hände? Vad kan ha orsakat detta? Hon hade använt den flera gånger tidigare utan problem. I sin förskräckelse så inser hon att hon tagit fel tub.
Ja.
Bredvid den lilla tuben så fanns en till liknande tub. Vars syfte är att rengöra sexleksaker.
Nej, det är 98% är alkohol. Något sånt där.
Säkert.
98 är högt kanske. Men...
Om ni inte visste detta så innehåller ofta dessa någon typ av starkare alkohol. Mm. De sexleksaker kan bli rätt ofräscha, no shit, och ohygieniska beroende på var och hur de används. Och rengöringsmedlet ska absolut undvika hudkontakt. Killgissningsvis särskilt hud som kanske är lite extra känslig.
Blir hon packad då eller?
Smärta.
Ja just det, blir man det.
I don't know.
Som en gammal tapong med vodka, är det? Ja.
Jag vet inte om det är tillräckligt höga nivå. Alltså om hon tar lite grann så kanske...
Jag tror inte hon tar lite. Nej, hör du det som är med henne?
Hon
klämmer på mitten.
Smärtan mellan Kristinas ben hade nu övergått till panik och hon slänger sig nu in i duschen, vilket inte riktigt hjälper så mycket som hon hade hoppats. Även då slemhinnorna är väl lite medtagna kanske. I don't know.
Säg aldrig slemhinnor när jag är med igen.
Men det är så jävla...
Det äckligaste. Jag har det i ögonen också.
Jo. Det är ändå slem.
Kan jag inte... vet, men just i det här läget så måste man komma ihåg att det är det. Just för att det är så jävla... Det är inte som att ha det på liksom benet.
Det är inte mycket slem kvar där, tror jag. Jag tror att det är fnösktort.
Nu kan du känna dig helt chill med det.
Nu är det bara hinnor.
Exakt, hinnor. Men jag håller med dig i sak, Albin. Mm. Jag lovar att aldrig mer utsätta dig.
Mucus membrane. Det är väl det som är äckligare då.
Kanske. Men efter en stund så lugnar sig smärtan och läget blir under kontroll. Även om Kristina är lite skärrad av händelsen. Här kanske ni tänker att kvällen är över. Den planerade kopuleringen hade nog här rimligtvis blivit inställd av de flesta.
Men du har lovat. Mm. Älskling, du har lovat.
Du sa till mig att vi... Men inte av Kristina. Hon är då inte en quitter. Ska det ligga så ska det fan liggas. Så för att bygga upp stämningen igen så tar Kristina fram tuben med gel som appliceras där den börs för att försöka glömma det som precis hänt.
Mm. Vänta, då förhöjer den, då gör ju den allting känsligare. Ja. Åh, herregud.
Det som händer härnäst är något som jag personligen och något som säkert många av er som lyssnar också kommer ha svårt att tro på. Men
hon tar fel.
Kristina tar fel tuben.
Den här gången tror jag att vi ska försöka elda bort gällen, älskling. Om du eldar bort. Fy fan vad ont det
är. Eftersom huden där nere är lite irriterad från det första misstaget så blir svedan och smärtan ännu värre runda två. Kristina får nu fullständig panik och springer än en gång till duschen för att försöka lindra smärtan. Efter ett tag av fosterställning i duschen och en mängd svordomar så lugnar sig smärtan. Hon kan pusta ut. Nu tänker säkerligen ni, precis som jag gjorde när jag hörde berättelsen första gången, att kvällen måste vara över. Vem fan skulle ens tänka tanken på att ligga efter två fullkomliga fiaskon i rad? Men man ska inte underskatta kåtheten hos en småbarnsmorsa som väntat på att få ligga lite för länge. Trots kvällens misslyckande så idgades det till slut samlag, och den här storyn får ett lyckligt slut. Mm. Fick den det? Är vi säkra på att det samlaget blev just ett lyckligt slut?
Ja, jag tror det.
Vi ska! Aj, 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 aj!
Den här, men den tredje gången tog hon fel, då tog hon harissa! Och hon går in i kylen och hälla sambalålek på fittan.
Jag har inte vuxit upp i Norrland för inte.
Gud. Jävla. Och kanske ska lägga dem lite längre ifrån.
Ge hit tigerbalsamet så kör vi. Någon dag efter Kristina berättade här för mig så skickade hon en bild på de två tuberna.
Ja, jag tror, vilken tur.
För jag förstod verkligen inte hur man kunde ta fel, speciellt två gånger i rad. Till hennes försvar så var de väldigt lika i storlek och form. Däremot så var den hon tänkt använda rosa och den som skulle rengöra sexleksaker vit. Mm. Tack för mig.
Herregud.
Åh gud, det var... Fy fan, vilken trist.
Men jag tyckte det ändå var snyggt att lyckas.
Det var en rolig historia, men en trist situation. Mm. Ja.
Oh, jag bara fick ångest av smärtan. Men när jag betalade om smärta, här kommer min sista. Solarie Steffe.
Mm.
All right.
Hej syster till systrarnas systerpodd.
Just det. Ja. Eller cigarrummet.
Mm.
Väl själv.
Efter ett tappert försök till att få med en historia i podden för något år sedan utan framgång så provar jag igen.
Ja, det är bra.
Upp på hästen. Tur det att jag
på Kristina.
Exakt.
Tur det att jag har en far med en stor samling historier från sitt liv. Detta är en ganska kort historia som inte handlar om min pappa utan en vän till min pappa. Vi kallar honom för Stefan. Detta var ungefär 30 år sedan. Det närmade sig sommaren. Vi vet alla hur svajigt väder vi har i detta land. Det kan vara minus 2 snö ena dagen och andra dagen plus 10 och sol. Detta hade Stefan i åtanke och gjorde upp en plan inför sommaren. En genial plan som skulle göra honom till den snyggaste mannen i norra Stockholm. Stefans plan gick ut på att han skulle öva in huden. Alltså det här
smart, klassisk smart, pappa grej. Smart. Ja.
Det har jag tänkt hela mitt liv. Och sen är jag alltid så här blek på stranden med röda ben.
Kan man ofta höra saker som vi har ju norrländskt påbrå så min hud är ju red, alltså du vet där typ eller.
Mm. Så är det ju verkligen.
Mm. En rejäl bränna första dagen. Ja, sen är man allt sånt där.
Jag tror det funkar.
Ja. Jag har gjort det hela livet.
Ja.
Gud, vad han med cancer är brun.
Ja,
ja lite så blir
det. Jag tror han tränar ur.
Ja, en gång fick jag verkligen andra gradens brännskada i ansiktet när jag gjorde det så väldigt dumt. Men nu ska vi sluta avbryta Nils.
Det är otroligt.
Ja, Martin Patersson somnade. Han var på lyxkryssning och somnade i en solstol. Han var ett sår i hela ansiktet.
Jag fick ett pansar.
Jävlar.
Gör ni en sån här dykning okej när jag kan fortsätta?
Ja.
Stefans plan gick ut på att han skulle öva in huden inför sommarens stekheta sol och därför spendera en hel del tid på det lokala solariet. Då skulle han kunna vara så där gyllene och sexy som brudarna gillade på den tiden. Men när Stefan stod där på solariet redo för att krypa ner i grillen blev han osäker. Hur gör man med ögonen? Man kan ju inte sola utan skydd för ögonen. Man vill ju inte bli blind.
Nej.
Han hade inga ögonlock. Eller?
För det gillar inte tjejerna på den tiden.
Nej, blinda
killar.
Lösningen blev att Stefan letade rätt på papper och sax. Och klippte ut två runda cirklar av papper. Som han varsamt placerade över ögonen när han klev in i solariet.
Men man har väl sådana där små pluppar som alla
på sig? Ja, det har man absolut. Som simglasögon fast utan band.
Utan, ja, precis.
Snyggt tänkte Stefan. Men det tyckte inte alla andra. När min pappa fick syn på Stefan dagen därpå skrattade han.
Du som en
ja, exakt. Där stod Stefan med röd hy och två bleka runda cirklar runt ögonen. Du ser ut som en röd panda,
nej.
Stefan. Så här kan jag inte gå runt, tänkte Stefan. Och gjorde därför återbesök till solariet.
Då hade han ett jättestort papper, men då klippte han bara ut ögon.
Ni berättar ju bara alla punchlines.
Är det där? Förlåt.
Denna gång plockade han på sig papper och sax och klippte ut två hål där ögonen skulle vara. Han gjorde alltså en ansiktsmask av papper för att fixa problemet med de bleka cirklarna runt ögonen. Han klev ner i solariet igen och solade allt utom hans ögon denna gång. Det som dock Stefan inte tänkt på var att klippa så att storleken på hålen var detsamma som cirklarna han gjorde dagen innan.
Just det.
Det ser ut som ett babianarsle. Återigen dök han upp nästa dag med sin nya bränna. Min pappa dog av skratt. Ansiktsmasken hade inte gjort situationen bättre, utan denna gång såg det ut som att han hade lagt 2 skivor prick i korv. På vardera röd i ansiktet med 2 vita cirklar runt ögonen och illröda ögonlock. Han har bränt ögonlock.
Fan vad ont det var. Tänk att flå på ögonlock.
Nej men sluta, helvete.
Min pappa skrattar gott åt detta än idag. Och det hoppas jag att Stefan också kan göra. Stefan gav sedan upp sina solarieäventyr. Men om jag får gissa själv så tror jag nog att han lever som stekare idag med en snyggare, mer naturlig bränna. Puss och kram. Mm. Det är så jävla fett om han bara, nej, det blir en till. Så att det hade blivit så...
som en pricktavla.
Ja.
Var lite man skäms över sina gamla fula bondbrännor nu, när man har liksom råkat vara en dag i linne i
så. Det är som att man liksom jobbar på skjutvallen i
Men jag har aldrig tyckt att sådana brännor är liksom pinsamma eller fula. Jag tycker bara att det ser ut som att man har haft på sig ett linne. Alltså,
jag brukar ofta tänka så här, aj. Brukar tänka.
Ja, men tjejer brukar vara väldigt så här, nu ska jag ligga på då måste jag knäppa upp, så måste jag ha alla, du vet, jag har bara haft på dig en bikini, det gör
men
det.
Jag brukar bränna mig så mycket så att det verkligen ser ut som att jag fortfarande har linnet på mig liksom.
Ja.
Att det är så kritvitt och så illrött.
Jag bränner alltid insidan av vader och lår. Alltså jag får bara typ färg insidan, för där är jag liksom bränt, alltså det är, jag tror att jag har annat pigment där, så att jag ser som polsk flagga.
Tränat upp huden där.
Tränat upp den.
Jag har tränat upp huden i ansiktet så bra att jag typ inte kan bli brun där längre. Så bra gick den träningen.
Albin.
Funktionsvarierat inbrott.
Okay.
Hallå, fäll ner rampen. Hallå.
Hej, hittade er podd för bara några veckor sedan och plötsligt kändes min höggravida kropp flera kilo lättare att konka runt på. Tack för det.
Mm.
Här kommer en historia som utspelar sig runt 2010 hemma hos mina vänner. Vi kan kalla dem Sara och Sebastian, som då var ett par och bodde ihop i Saras lägenhet i en stad någonstans i Skåne. Sara och Sebastian är vid tillfället 20-22 år gamla. Sara är självständig och driven tjej, medan Sebastian är definitionen av dumsnäll och mer av en lydig följare i förhållandet var i Sara bär byxorna. Efter en vanlig avslutad vardagskväll vaknar Sara och Sebastian ett par timmar in på natten av att det stökas runt i hallen i lägenheten. Det tar ett par sekunder från det att de vaknat till att de inser att, vad fan, det är någon inne i lägenheten. De hinner utbyta ett par panikslagna blickar innan Sara finner sig i situationen och beordrar Sebastian att stänga sovrumsdörren som vetter ut mot hallen varifrån ljudet kommer. Och hålla emot så att ingen kommer in i sovrummet. Sara fräser på Sebastian om att han måste glömt låsa ytterdörren och några ord om hur jävla dum får man lov att vara egentligen. Sebastian kastar sig, nu fullt panikslagen, utskälld och fullständigt livrädd mot sovrumsdörren. Slänger igen den och håller emot med hela sin kroppsvikt. Under tiden har Sara ringt 112 och kommit i kontakt med polis. Sara beskriver samlat och koncist vad som väckt dem och att de misstänker att någon brutit sig in i lägenheten. Under tiden hör de hur inbrottstjuven i fråga rör sig runt i lägenheten och ställer till med diverse stök och bök i de olika rummen. Bland annat förs det ett väldans liv i köket. Kylskåp och frys öppnas, vad som låter som bestick rivs ut och kastas runt. Toaletten besöks och Sebastian börjar nästan gråta över oron att inbrottstjuven kan göra deras lilla kanin illa. Denna bor nämligen i badrummet.
Jamen.
Sara förklarar sakligt adress och portkoder till poliserna som genast sänder ut en patrull. Sara fräser även på Sebastian att hålla tyst och fortsätta hålla emot dörren. Efter inbrottstjuvens toalettbesök känner Sebastian plötsligt hur det börjar rycka i handtaget på andra sidan av sovrumsdörren.
Är det Pistorius?
Just det, det var också funktionsvarierat
inbrott. Ja, men, och att han så här, ja, inbrottstjuven var på toaletten, så att det var därför jag
gick just det.
Tog på mig styltorna.
Han satt inte på sig dem, han gick på sina stumpar.
Jaha, är det sant? Fan,
vilken... Nej, men han gick först på stumpen, sen satt han på sig styltorna för att skotten kom ovanifrån.
Nej,
ja. Okej.
Han håller emot allt
han någonsin... Jag behöver inte ta det
där
nu.
Han håller emot allt han någonsin kan med sin närmare 190 cm långa och ganska starka vältränade kropp medan det rycker och drar i dörren. Sara hänger ut genom sovrumsfönstret där hon lotsar poliserna som nu anlänt nere på gatan. Dessa hittar porten och springer upp mot lägenheten. Under tiden har Sebastian som nu sitter på golvet håller krampaktigt i dörrantaget och spjärnar emot med all sin kvarvarande kraft och börjat gråta. Han viskar till Sara att han inte orkar längre. Det går inte att hålla emot. De måste vara flera stycken på andra sidan. Jag svimmar, Sara. Jag svimmar nu. Han avger någon form av adjö till Sara. Vi kommer att dö. Jag älskar dig. Varpå Sara säger åt honom att skärpa sig och avlöser honom genom att hålla,
Sara, för fan.
Hålla själv emot dörren. Nu hör Sara och Sebastian äntligen polisernas karaktäristiska, auktoritära och lågt stämda röster som avslöjar sin ankomst. Polis! Polis! Visa händerna!
Varpå de har inga händer.
Han har sådana här styltor.
Det där var fel.
Varpå de genom sovrumsdörren hör en förvirrad och frågande röst som avger oroliga skakande svar i form av: va? Men vad händer? Jag bor här! Efter en stund knackar det på sovrumsdörren och Sara och Sebastian vågar nu för första gången öppna dörren och möts av en uniformerad polis. Polisen ser lugn och något road ut när han talar om att allt är lugnt och att de kan komma ut nu. De smyger sig ut i hallen och får förklarat för sig att polisen nu fört ut en person ur deras lägenhet och fått klart för sig vad som skett. Nämligen att de måste glömt låsa dörren, varpå Sebastian nu får ännu en dödande blick från Sara. Och att deras granne som troligtvis gått i sömnen och råkat hamna i fel lägenhet av misstag. Sara undrar varför polisen gör kaninöron när han säger att inbrottstjuven gått i sömnen. Polisen får dem då till den öppna ytterdörren där de ute på gården ser ytterligare ett par poliser samt en inbrottstjuv som Sebastian kämpat för sitt liv med att hålla spjärn mot. Dels var grannen i fråga ensam. Det fanns alltså aldrig ett helt gäng på väg in i sovrummet. Dels sitter grannen i en eldriven rullstol. Detta då han till stor del... Detta då han
är... menar kanin, alltså som i citattecken.
För jag trodde att du gjorde så.
Jag kanin öron på sig själv som en sån här, som en sån här funkofob. Nej, du vet, som rabbit sitter i... Jag vet inte.
Detta då han till stor del är förlamad från halsen och ner. Sebastian och Sara tackar likt två fågelholkar poliserna för hjälpen och går in till sig med hålögda blickar. Sara låser dörren efter dem och berättelsen har sedan berättats under otaliga förfrester i den beryktade lägenheten med den än mer beryktade grannen. Vi säger så. Puss och hej från Linn. Han har ju kopplat fast sig och bara backat. Nu ska vi se om de kan hålla emot.
Vakna i sömnen, upp i paramobilen, nu kör vi.
Gud vad roligt. Johanna Hurtvagrell, veckans sista.
Sista heter Psykokunder. Hej Kafferepet, jag har redan skickat in några historier men eftersom livet är fullt av anekdoter, konstiga original och så vidare så tar det liksom aldrig slut på material. Förhoppningsvis, härligt. Det här utspelar sig på sent 90-tal när jag precis hoppade av gymnasiet och börjat jobba på en känd second hand-kedja. Egentligen finns det 1000 historier om detta ställe. Beyond Retro. Som verkade fungera som en magnet för alla typer av original, galningar, psykopater och folk som inte har något bättre för sig. För att måla upp en bild. Varje dag när vi öppnade butiken stod det cirka 20 personer och hängde på låset. Ibland blev det till och med slagsmål redan utanför för att alla ville in och fynda. Ingen fick tränga sig i kön, vilket var just det alla gjorde. Varje dag var det samma gäng stammisar som hängde på låset. För att nämna några var det bland annat en kvinna som mer än en gång försökt gömma sig på toan innan stängning för att råka bli inlåst och på så sätt få snoka på lagret hela natten. Behövs knappt nämnas att hon blev påkommen och utkastad varje gång. Hon brukade också komma med tårta dagen innan det var säsongsbyte i butiken i hopp om att få lämna den i fikarummet och på så sätt få tjuvkika på lagret i förväg. Det fick hon inte. Det var en annan man i 35-årsåldern, en klassisk incel, bara det att på den här tiden existerade inte incel ännu som begrepp. Han såg ut exakt som alla sexualseriemördare ser ut på film nu för tiden. Stora 70-talsglasögon, överkammad flint, beige trenchcoat. Han bodde självklart hemma hos mamma, fortfarande. Han var besatt av att köpa böcker i hopp om att de skulle innehålla något snusk. och hade fyllt sin mammas lägenhet med böcker från golv till tak. Vi fick höra vid ett tillfälle av hans granne att de fått inspektion hemma då golvet knappt verkade kunna bära tyngden och att sprickor syns i taket hos grannen under. Wow. Denna man brukade gilla att sextrakassera oss tjejer och kvinnor om vi var ensamma i kassan genom att berätta sina snuska förhoppningar om innehållet i böckerna han släpade hem.
Då kan man bara tänka sig här, isbjörnens folk. Bara tänka sig vad som händer. Sida 78.
Och sånt här så äckligt när jag var som kropier. Så det fanns flera sådana som skulle komma och berätta om citat, sin tid på sjön. Antagligen blev han alltid besviken eftersom han nästa dag kom och ville lämna tillbaka böckerna. Det fick han inte. Sen var det symaskinsmannen som varje dag bytte prislappar på symaskinerna i hopp om att få dem för 15-20 kronor istället för 300-350.
Och jävla billig den här maskinen var idag då. Varje dag.
Det fick han inte. En gång kom det in två skitnervösa män som verkade extremt paranoida. De slet åt sig några kläder från närmsta ställ, betalade snabbt, sen sprang de till provrummet och bytte om till de nya helt random kläderna innan de rusade därifrån. Det visade sig att de hade rymt från fängelset som låg ett stenkast bort och behövde en snabb makeover för att inte bli igenkända. Men generellt så var det samma typ av grejer som hände dag efter dag. Att jobba där var ungefär som The Groundhog Day. Det finns 1000 historier om stammisarna på den här butiken. Men nu tänkte jag berätta om en stammis som vi aldrig fick se live i butiken. Eftersom jag var ny fick jag vara den som svarade i telefon i kassan. Jag förstod snart varför. Varje dag, samma tid, ringde det. Second hand-butiken, vad kan jag hjälpa till med? Snuskig gubbröst.
Ja, var har jag kommit?
Second hand-butiken.
Jaha, vad bra. Ja, vad säljer ni då?
Allt möjligt. Möbler, tavlor, böcker, elektronik, husgeråd, kläder.
Kläder, säger du? Jaha, vadå för kläder?
Ja, vi har allt. Dam, här, barn, vinterkläder, skor.
Ja, det ser man. Jaha, ja.
Fy fan. Du är en jättebra äcklig gubbe.
Vad har ni för damkläder då?
Det finns allt möjligt. Du får komma in och kolla själv.
Men har ni verkligen alla slags damkläder?
Ja, det kan man säga. Du får komma hit för jag har kunder som väntar.
Nej, vänta. Har ni damunderkläder? Ja, du vet.
Ja, det finns också.
Har ni sån där negligé?
Jag vet inte exakt vad som finns. Ring Lindex om du är så jävla intresserad. Nu får du lägga av. Jag har inte tid med det här. Stönande gubbröst. Han stönade alltså tillbaka. Mm. Sluta ring hit ditt gubbäckel. Jag slänger på luren. Detta utspelade sig varje dag. Om man vid denna tid bad en manlig kollega svara för att slippa psykot, spelade gubben normal och bad att få prata med kassan för att han reserverat en grej. Och när han blev kopplad dit blev han likt Dr. Jekyll och Mr. Hyde förvandlad till en patetisk snusgubbe av den sort som antagligen har utrotningshotats i och med internets intåg. Den typen som i gamla filmer gömt en damklädd katalog under madrassen för att kunna runka till bilderna på bastanta bysthållare. Ja, ni fattar. Efter en del tjat slapp jag svara i telefon och en av gubbarna i butiken tog över den uppgiften. Då slutade negligégubben att ringa. Förlåt Lindex för att jag skickade över problemet till er. Trots alla psykokunder som gick in på nerverna var det trots allt ett rätt kul och varierande jobb. Jag skulle aldrig orka jobba där igen, men jag har ändå en hel samling med goda anekdoter från den tiden. Ja, tack för en kul podd.
Verkligen.
Jaha, men har ni alla typer?
Det är så kul att det alltid...
Säg negligé så du får komma en jävla gång.
Negligé. Hörrni, det där var det vi hade den här veckan. Ska vi gå igenom vad vi har läst?
Do it.
Jag har läst Damklubben om tjejerna som slog ut framtänderna.
Den
är bra. Det var jättemycket bra idag tycker jag.
Ja, verkligen. Det onödiga håret, mannen som körde aceton i rajan.
Just det.
Och sist men inte minst Solarie Stefan som gick från panda till pickekorv.
Jävligt
bra. Otroligt bra. Ja.
Jag har läst Kromosomfel. Det är den här ordväxlingen mellan
oss. Ja.
Åkes egna berättelse.
Ja, otroligt. Ja. Otroligt.
Och funktionsvarierat inbrott.
Kul. Du hade fan tre jävla...
Bangers. Mm.
Verkligen. Johanna?
Jag hade pizzeria Gasljus.
Det är så bra namn.
Jag hade virrighet på nya nivåer. Det var hon som tog fel kräm i...
Just det.
Lill Ryan.
Fan, vad äcklig du är, alltså.
Ja, verkligen. Ja, en bra dag. Okej, okay, och sen hade jag psykokunder. Mm. Negligé.
Du.
Alltså, jag har ju en klar favorit.
Ja, ja, ja. Det är väl Åke, va?
Ja, jag har Åke.
Ja, men det får vi väl säga. Ja, det var jättemycket superbra, ja. Men Åke ser ju otrolig.
Ja, men alltså, det var ju också bara... Hur hatig ska man på slutet?
Att vi fick så jävla mycket skit.
Ja, men ska vi fan hylla Åke?
Ja, det tycker
varit med massa gånger.
Men hallå, det var en jätte... Alltså, jag tycker skit i... Oj, det var en jättebra historia.
Ja, ja, ja. Ja, gud, ja.
Herregud.
Men det blir ju... Alltså, det...
Spännande och jätteroligt.
Mm. Ja, det är inte så att, vi...
Nej, det är inte så här, och det är Åke, låter
nej.
Dem vinna.
Nej. Utan, men det blir ju ändå en hyllning.
Det är så jävla kul att Åke har hört oss. Aha, ni har berättat en historia när jag läste fel på en prislapp. Nu jävla sätt dig ner här, ska jag berätta.
Jag har sett en kille fisa på mig.
Det är alltså din andra historia, va?
Oh.
Alltså historia nummer 5.
Mm.
Tar ni och kul. Men alla, tack för att ni skickade.
Ja, det var...
Otroliga historier.
Ja. Det är otroligt.
Nu,
det är skönt att vara tillbaks.
Ja, fan, bara mosa på.
Ja.
För skicka in era historier till kafferepetpod@gmail.com. Åke, kafferepetpod med ett D, pod@gmail.com.
Yes.
Så kommer vår kära redaktör Fia Lohanström, tack för att du gör det, ta hand om historier och välja ut loss. Sen kommer vi läsa upp dem. Albin Svårman Olsson, Johan Hurtvagrell, Nissa Hallberg.
Mm.
Och så tips om av Daniel Aldmark på One Touch Edit. Han ska också ha ett tack.
Yes.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej
då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.